Kapitel 8. Molnen skockas. I det oavlåtliga duggregnet ställde Rands här upp sig i kolonner på de låga veckade kullarna nedanför Nemarallin-massivet, vars mörka, vassa toppar avtecknade sig mot himlen i väster. Egentligen behövde man inte alls stå vänd åt det håll som man tänkte färdas, men Rand tyckte alltid att det kändes konstigt annars. Trots regnet lyste solen överraskande skarpt genom de hastigt allt tunnare grå molnen. Om det nu inte var så att det bara verkade ljust efter allt grådask. I spetsen för fyra av kolonnerna fanns Bashirs saldenska kavalleri. Hjulbenta män i korta rockar men utan rustning som tålmodigt stod vid sina hästar under en smärre skog av glänsande lansspetsar. I täten för de fem andra fanns män med draksymbolen broderad på sina blå rockar, anförda av en undersättsig karl vid namn Jack Marchand. När Marchand rörde sig var det alltid med överraskande snabbhet. Men nu stod han helt stilla, bredbent och med händerna bakom ryggen. Hans mannar var på plats, liksom försvararna och stridsbröderna, som knorrade över att behöva stå bakom fotfolket. Det var mest ädlingarna och deras soldater som irrade runt som om de inte visste vart de skulle ta vägen. Gyttjan sög i hovar och stövlar och kärrorna fastnade med hjulen till ackompanjemang av högljudda svordomar från förarna. Det tog sin rundliga tid att ställa upp närmare 6000 genomblöta män som bara blev våtare för varje minut som gick. Och då tillkom ändå förrådskärrorna och reservhästarna. Rand hade skrudat sig i sin finaste mundering så att ingen skulle behöva titta två gånger för att förstå vem han var. Med kraftens hjälp hade han polerat dragspirans spjutspets så att den var blank som en spegel, och på samma vis hade han fått svärdskronans guld att glänsa. Det förgyllda dragspännet på hans svärdsbälte fångade ljuset, och så även guldtrådsbroderierna som täckte hans blå sidenrock. Ett kort ögonblick ångrade han att han hade gett bort de ädelstenar som en gång fästet och skidan till hans svärd hade varit översållade med. Den skida i mörkt vildsvinsläder som han hade nu tjänade sitt syfte väl. Men en sån kunde vilken knäkt som helst ha burit. Han ville att männen skulle veta vem han var. Han ville att Sjönsen skulle veta vem som hade kommit för att förgöra dem. Han satt på sin häst på ett krön och såg otåligt på medan ädlingarna trampade omkring på kullarna. En bit därifrån satt Gedwin och Rochard i sina sadlar framför sina män som var ordnade i en exakt fyrkant med de hängivna i främsta ledet och soldaterna uppradade bakom. De såg ut som om de skulle ut på parad. Det fanns lika många män där med grått eller inget hår som det fanns ynglingar. Flera lika unga som Mar eller Hopwill. Men alla var starka nog att skapa en portöppning. Det hade varit ett av Rands krav. Flynn och Dashiva väntade bakom Rand tillsammans med Adley, Mar och Hopwill och Narishma i en klunga. Där fanns också ett par stela beridna fanbärare, en Tyrenier och en Carhanier. Harnesken, hjälmarna och till och med pansaret på deras handskar var polerat så att det formligen lyste. Det karmosinröda ljusbaneret och det långa vita drakbaneret hängde slaka och drypande våta. Rand hade gripit kraften in i sitt tält där ingen kunde se honom vackla till, och det duggande regnet nådde inte närmare än en tum från honom och hans häst. Smittan på Sidin kändes ovanligt svår idag, likt ett lager av tjock härsken olja som sipprade in genom hans porer och smutsade ner honom in i märgen. Fläckade hans själ. Han hade trott att han mer eller mindre hade vant sig vid dess vedervärdiga närvaro, men idag gjorde den honom illamående. Starkare än Sidins egen frusna eld och kokande kyla. Han höll kvar urkällan så ofta som möjligt nu och accepterade dess motbjudande smitta för att slippa det nya illamående som kom när han grep den. Om han lät illamåendet stjäla hans uppmärksamhet från kampen mot kraften skulle det kunna få dödlig utgång. Kanske hängde det på något sätt ihop med yrselanfallen. Ljus, han fick inte bli galen ännu. Han fick inte dö, inte ännu. Det var fortfarande för mycket kvar som måste göras. Han tryckte vänsterbenet mot Taidaishars flank bara för att känna det långa paketet som var fastspänt mellan stiglädret och det schalakansröda sadeltäcket. Varje gång han gjorde det kröp någonting över ytan av tomrummet, förväntan, kanske en aning färgad av rädsla. Den väldresserade vallacken började vända sig åt vänster och Rand fick dra i tyglarna för att räta upp honom. När skulle ädlingarna äntligen komma i ordning? Han var så otålig att han skar tänder. Han kom ihåg hur han som liten pojke hört vuxna män skämta om att regnet kom sig av att en svarte slog Samurag. Skrattet hade dock haft en besvärad biton och gamle knotige Sen Bui brukade alltid fräsa att i så fall blev säkert Samurag ilsk och tog alla småpojkar som sprang i vägen för de vuxna. Det hade varit nog för att få Rand att sätta av för allt vad benen höll när han var liten. Han önskade att Samurag skulle komma och försöka ta honom nu i denna stund. Han skulle få henne att gråta. Ingenting får Samurag att gråta, muttrade Luz Tharin. Hon får andras tårar att flöda, men själv har hon inga. Rand skrattade tyst. Om hon kom idag skulle han få henne att gråta, både henne och resten av de förlorade, om de bara kom just idag. Framförallt skulle Sjonsen gråta idag. Det var inte alla som var belåtna med de order han hade gett. Sarnamons lismande smil försvann så snart han trodde att Rand inte såg. Torin hade en flaska i sadelväskan, kanske fler än en eftersom han drack ideligen utan att det tog slut. Sema Radrid, Makolin och Tihera kom i tur och ordning till Rand för att dystert protestera att de var alldeles för få. Bara ett par år tidigare skulle en här på 6000 man ha varit nog för vilket krig som helst. Men sedan dess hade världen sett härar som räknade tiotusentals eller rent av hundratusentals man, precis som i Arthur Hökvinges dagar. För att möta Sjonsen ville de ha betydligt fler soldater än så här. Han skickade iväg de missnöjda. De förstod inte att 51 shamaner motsvarade en långt större stormstyrka än någon kunnat begära. Rand undrade vad de skulle ha sagt om han sagt åt dem att han ensam utgjorde en tillräcklig kraft. Han hade övervägt att göra detta på egen hand och det kunde fortfarande sluta med det. Weiramon kom också till Rand. Han tyckte inte om att behöva ta emot order av Bashir eller det faktum att de skulle upp i bergen. Det var mycket svårt att utföra en ordentlig kavallerichock i bergsterräng. Samt ett flertal andra saker. Rand var övertygad om att det var åtskilligt som Rand inte lät honom nämna. Saldanen tycker tydligen att jag ska rida i högerflanken, muttrade Weiramon föraktfullt. Han gjorde en åtbörd med axlarna, som om det av någon anledning var den grövsta av förolämpningar att behöva rida i högerflanken. Och fotfolket är snåd draken. Jag tycker verkligen. Jag tycker att du ska se till att få dina mannar i ordning, sa Rand kallt. Delvis berodde kylan på det känslolösa tomrum där han svävade. Annars blir det ingen flank överhuvudtaget för din del. Vad han menade var att han tänkte lämna kvar alla som inte blev klara i tid. En när som Weiramon kunde knappast ställa till med någon större skada i den här avkroken. Rand skulle komma tillbaka innan Tyrenien hann rida till någonting större än en by. Weiramon blev emellertid kritvit i ansiktet. sa Mirsnod, draken befaller, sa han med ovanligt rapp stämma och snodde helt om med hästen nästan innan han ens hunnit avsluta meningen. Idag red han på en kastanjebrun springare med kraftig bringa. Därnäst var det hennes nord Eilil som kom ridande och stannade framför Rand i sällskap med storförstinnan Anejala. Det var ett märkligt par, inte bara för att deras hemländer var ärkefiender. Blekhyad Eilil var lång för att vara en kvinna från Carain och utstrålade idel värdighet och perfektion från ögonbrynens krökning och vinkeln på handlederna i de röda handskarna till hur hennes regnkappa med pärlbesatt krage låg draperad över bakdelen på hennes rökgråa sto. Till skillnad från Semaradrid och Makulin, Wayramon och Tihera blinkade hon inte ens vid åsynen av hur regndropparna gled längs tomma luften omkring honom. Anajella blinkade däremot och flämtade till. Anajella var en smärt, mörk skönhet klädd i regnkappa med rubinkantad krage och guldbrodyr. Men där slutade alla likheter med Eilil. Anajellas elegans präglades av tillgjorda gester och leenden. När hon bugade sig gjorde hennes vallak detsamma genom att böja frambenen. Det var en ståtlig springare med ädel gång, men Rand misstänkte att den skulle svika när det verkligen gällde, liksom sin ägarinna. Ers nåd draken, sa Eilil. Jag måste än en gång protestera mot min inblandning i denna expedition. Hennes ton var svalt neutral, om än inte direkt ovänlig. Mina knäktar skickar jag dit ni befaller så fort ni önskar det. Men jag när ingen som helst längtan efter att befinna mig ute på slagfältet själv. Nej, verkligen inte, tillade Anajella med en rysning. Till och med hennes röst var tillgjord. Fältslag är såna otäcka saker. Det säger i varje fall min kavallerimästare. Inte tänker ni väl på allvar låta oss följa med er snådraken. Vi har hört att ni är alldeles särskilt mån om kvinnor. Inte sant, Eilil? Rand blev så häpen att tomrummet kollapsade och Shaidin gled ur hans grepp. Regndropparna började sippra ner genom hans sår och in under rocken. Men ett ögonblick satt han bara där och höll sig fast i sadelknappen medan han stirrade på de fyra kvinnor han såg istället för två, allt för överväldigad för att märka regnet. De hade hört detta. Hur många visste om det? Hur kunde någon veta det? Ljus. Enligt ryktena hade han dödat Morgase, Elaine, Carlaver, förmodligen 100 kvinnor till. Var och en på ett hiskligare vis än den förra. Han svalde ner illamåendet. Ett illamående som endast delvis kunde skyllas på Shaidin. Bränne mig, hur många spioner finns det som bevakar mig? Han morrade inombords. De döda ser, viskade Luz Tharin. De döda sluter aldrig sina ögon. Rand rös. Jag försöker vara försiktig med kvinnor, det är alldeles riktigt, sa han när han kunde prata igen. Snabbare än en man och för hälften så stor anledning. Det är därför jag vill ha er i närheten de närmaste dagarna. Men om ni verkligen känner sån olust inför tanken på att följa med kan jag avvara en av ashamanerna. I svarta tornet är ni trygga. Anajella gav till ett näpet litet pip men blev alldeles grå i synen. Nej tack, sa Eilil efter en kort betänketid, helt lugn. Jag tror att det är bäst att jag diskuterar vad som är att vänta sig med min landskapten. Men när hon skulle vända sitt sto stannade hon upp och betraktade Rand med en sned blick. Min bror Taram kan vara impulsiv, er snåd draken. Ibland rent av dumdristig. Det är inte jag. Anajella gav Rand ett sockersött leende och kromade sig till och med en aning innan hon följde efter Eilil. Men när hon väl vänt hästen satte hon hälarna i dess sidor och rappade den med sin juvelbesatta ridpiska så att hon strax passerade den andra kvinnan. Den vita vallaken sprang snabbare än man kunnat tro. Till sist var äntligen alla uppställda i kolonner som slingrade sig över de låga kullarna. Sätt igång, sa Rand till Gedwin som svängde runt med hästen och började ryta order till sina mannar. De åtta hängivna red fram och satt av på de platser de hade inpräntat i minnet, vända mot bergen. En av dem såg bekant ut. En gråsprängd kar vars spetsiga skägg i tyrensk stil såg märkligt ut på hans rynkiga, bondska drag. Åtta lodräta linjer av skarpt blått ljus vred sig runt och blev till öppningar genom vilka man såg nästan samma utsikt över en lång, glest skogsbevuxen bergsdal som steg mot ett brant pass. I Altara, i Vernirbergen. Rand muttrade en order som fick Flynn att blinka förvånat innan han skyndade fram och vävde en nionde portöppning. Ingen var så stor som Rand skulle ha kunnat göra den, men det gick att köra en kärra genom allihop, om än inte alltid med så stor marginal. Han hade tänkt göra den nionde själv, men ville inte ta risken att gripa Shaidin igen med alla dessa åskådare. Alla märkte till att Gedwin och Rochaid betraktade honom, båda med precis samma sluga leende. Dashiva iakttog honom också med rynkade ögonbryn, mumlande för sig själv. Var det bara som han inbillade sig? Eller sneglade Narishma också på honom? Och Adley? Mar? Rand kunde inte låta bli att huttra till. Att misstro Gedwin och Rochaid var bara sunt förnuft. Men hade han börjat få det som Ninni brukade kalla skräcken? Ett slags vansinne som fyllde en med förlamande misstankar mot allt och alla. I Emons Wall hade det funnits en i släkten Copplin. Benley hette han, som hade trott att alla smidde ränker mot honom. Han hade svultit ihjäl när Rand bara var pojke, sen han vägrat att äta eftersom maten kunde vara förgiftad. Rand böjde sig mot Ty Dyshars hals och red in genom den största av portöppningarna. Det råkade vara Flynns, men just då skulle han ha ridit genom Gedwins om det behövts. Han var den första som kom ut på altärisk mark. De andra följde raskt efter, arshamanerna först av alla. Dashiva stirrade åt Rands håll med bister uppsyn, liksom när Rishma. Men Gedwin började genast ge anvisningar åt sina soldater. En efter en sprang de fram, öppnade en portöppning och skyndade genom den med sina hästar efter sig. Längre upp i dalen syntes skarpa ljussken som skvallrade om portöppningar som slogs upp och slöts. Korta sträckor kunde arshamanerna färdas utan att först bekanta sig med utgångspunkten och på så vis tillryggalägga dem snabbare än till häst. Strax var bara Gedwin och Rochaid kvar, förutom de hängivna som höll kvar portöppningarna. De andra skulle sprida sig västerut i solfjäders formation på jakt efter Sjonsen. Nu hade sardenerna kommit igenom och börjat sitta upp på sina hästar. Soldater ur draklegionen spred sig i språngmarsch bland träden med armborsten redo. I den här terrängen kunde de ta sig fram lika snabbt till fots som man kunde rida. När resten av hären började visa sig red Rand iväg upp längs dalen åt samma håll som arshamanerna hade gett sig av. Bakom honom reste sig bergen i en hög mur mot Kabalgraven, men i väster fortsatte bergskedjan nästan hela vägen till Ibordar. Han ökade farten till kort galopp. Bashir kom i fatt honom innan han var framme vid passet. Hans bruna häst var liten. De flesta av sardinerna red på små växta hästar, men den var snabb. Inga Sjonsen här, verkade som, sa han nästan som i förbigående medan han gned sig om mustaschen med knogarna. Men det kunde det ha varit. Chernobia vill förmodligen sätta upp mitt huvud på en vässad stör för att jag följer en levande draken återfödd. Och då ska vi inte tala om en död. Rand glodde på honom. Han kunde kanske låta Flynn täcka ryggen för honom. Och när Rishma... Flynn hade räddat livet på honom. Han måste vara pålitlig. Men folk kunde förändras. Och när Rishma... Gick det att lita på honom ens efter... Han kände sig alldeles kall när han tänkte på vilken risk han hade utsatt sig för. Det var inte skräcken när Rishma hade visat att han var lojal. Men det hade likväl varit en vansinnig risk. Lika vansinnig som att fly från blickar som han inte ens visste om de var verkliga eller inbillade. Fly utan att veta vad som kunde ligga på lur. Bashir hade rätt. Men Rand ville inte prata mer om det. Sluttningen som ledde upp mot passet var kalt gråberg bestrött med klippblock och stenar i alla storlekar. Men bland de naturliga stenarna låg nervittrade delar av någonting som en gång i tiden måste ha varit en jättelik staty. På vissa syntes nätt och jämnt spår av att stenen var bearbetad, på andra var det tydligare. Rand såg en ringprydd hand som var nästan lika stor som hans bål och sluten om ett svärdsfäste med en avbruten stump av en klinga bredare än hans hand var lång. På ett annat ställe låg ett väldigt kvinnohuvud med sprickor i ansiktet och en krona som såg ut att vara gjord av uppåtriktade dolkar var av en del ännu var hela. Vem tror du det kan ha varit? Frågade han. En drottning naturligtvis. Även om det funnits tider då köpmän och lärda burit kronor var det bara regenter och härförare som hedrades med statyer. Bashir vred sig om i sadeln för att studera huvudet innan han sa någonting. En drottning av Shiorta, det skulle jag våga slå vad om, sa han slutligen. Inte äldre än så. Jag såg en gång en staty som kom från Eharon. Och den var så nött att man inte kunde se om den föreställde en man eller en kvinna. Den här kvinnan måste ha varit en erövrare, annars skulle de inte ha avbildat henne med svärd. Och jag tror mig minnas att Shiorta gav en sådan krona åt regenter som vidgade rikets gränser. De kanske kallade den för svärdkronan. Eller vad tror du? En brun syster skulle kanske kunna berätta mer. Det är inte viktigt, sa Rand retligt. Det såg faktiskt ut som svärd. Bashir fortsatte ändå. De gråsprängda ögonbrynen var neddragna och tonen allvarlig. Jag skulle tro att tusenden jublade när hon visade sig. Kallade henne för Shiortas hopp och trodde kanske till och med att hon var det. På sin tid var hon kanske lika fruktad och respekterad som Arthur Hökvinge blev senare. Men nu är det inte säkert att ens de bruna systrarna vet hennes namn. När man dör börjar folk glömma vem man var och vad man gjorde, eller försökte göra. Alla dör förr eller senare. Alla blir bortglömda så småningom. Men det känner banne mig ingenting till att dö innan tiden är kommen. Det tänker jag inte göra heller, sa Rand vasst. Han visste att det var meningen att han skulle dö, om också inte när. Det trodde han i varje fall. Plötsligt uppfattade han en rörelse ur ögonvrån, nere där den kala klipphällen gav plats åt buskar och en del förkrympta träd. 50 steg bort steg en man ut från sitt gömställe och höjde med en mjuk rörelse sin båge så att pilens fjädrar snuddade hans kind. Plötsligt var det som om allting hände på en gång. Med en morgning svängde Rand runt Tideishar och såg hur bågskytten följde honom med siktet. Han grep Saidin och fylldes av ljuvligt liv blandat med kväljande orenhet. Det gick runt för honom. Han såg två bågskyttar. Gallan steg i hans hals medan han kämpade mot kraften som med vilda okontrollerade stötar ville sveda köttet av hans ben och frysa honom till is. Han kunde inte kontrollera den. Han kunde nätt och jämnt hålla sig vid liv. Han försökte desperat få synen att klarna så att han kunde se att väva flöden som han nätt och jämnt förmådde bilda. Sliten av ett illamående lika starkt som kraften själv. Han tyckte att han hörde ett rop från Bashir. Två bågskyttar avfyrade varsin pil. Rand borde ha dött. På det avståndet skulle en pojke ha kunnat träffa sitt mål. Kanske räddades han av att han var Taveren. Just som bågskytten släppte bågsträngen flög en skock gråvingade vacklar upp nästan vid hans fötter med höga genomträngande skrin. En erfaren karl skulle inte ha låtit sig bekomma av någonting sånt, och mannen ryckte bara till en liten aning. Rand kände vinddraget från pilen när den susade förbi hans kind. Plötsligt träffades bågskytten av ett eldklot stort som en knytnäve. Med ett skrik slog han ut med handen som fortfarande höll om bågen. Ett annat eldklot träffade honom på vänster knät och han föll ylande till marken. Rand böjde sig ut från sadeln och kräktes på marken. Hans mage försökte pressa ur sig varenda måltid han någonsin ätit. Tomrummet och Saidin lämnade honom med en kväljande stöt. Det var nära att han föll ur sadeln. När han kunde sitta upprätt igen tog han emot en vita linnenäsduk som Bashir tyst räckte fram och torkade sig om munnen. Sardenen såg orolig ut, vilket han hade goda skäl till. Rands mage ville hitta mer att spy upp. Det kändes som om han måste vara alldeles blek i ansiktet. Han tog ett långt, djupt andetag. Att förlora greppet om Saidin på det sättet kunde leda till döden. Men han kunde fortfarande förnimma urkällan, så Saidin hade åtminstone inte bränt ut hans förmåga att leda. Nu såg han i varje fall ordentligt igen. Det fanns bara en Dawran Bashir. Men det verkade som om illamåendet blev lite värre varje gång han grep Saidin. Låt oss se om det finns tillräckligt mycket liv kvar i den där figuren för att han ska kunna prata, sa han till Bashir. Det fanns det inte. Rochade låg på knä bredvid liket och sökte lugnt och metodiskt igenom den blodiga sönderrivna rocken. Förutom armen och benet som saknades hade den döde ett hål med förkolnade kanter rakt genom bröstet, lika stort som hans huvud. Det var Egan Padros. Han stirrade upp i himlen med tom, förvånad blick. Gedwin tog ingen notis om den döda kroppen vid sina fötter utan betraktade istället Rand, lika lugn och kall som Rochade. Båda männen höll Saidin. Förvånande nog nöjde sig Luz Tharin med att jämra sig. Under ett stort klapper av hästhovar mot berggrunden kom Flynn och när Rishma galopperande upp för sluttningen följde av nästan 100 saldaner. När de närmade sig kände Rand kraften hos både den gråsprängde gamlingen och den yngre mannen. Kanske så mycket som de förmådde hålla. Bådas styrka hade ökat drastiskt sedan slaget vid Dumais brunnar. Så var det tydligen för män. Medan kvinnor utvecklades stadigt och sakta växte mäns styrka i plötsliga språng. Flynn var starkare än både Gedwin och Rochade och när Rishma stod honom inte långt efter. Åtminstone just nu, men ingen kunde säga vad tiden skulle föra med sig. Nej, han hade inte skräcken. Det verkar som om det var tur att vi bestämde oss för att följa efter er, ers nådraken. Gedwins omtänksamma ton var nästan hånfull. Lider ni av en ömtålig mage denna morgon? Rand skakade bara på huvudet. Han förmådde inte ta blicken från Padros ansikte. Varför? För att han hade erövrat Ilien. För att mannen hade bevarat sin lojalitet till först Brand. Rochade ropade till och drog fram en sämskskinspung ur en ficka i Padrons rock. När han vände den upp och ner rann en ström av skinande guldmynt klirrande ut på marken. 30 guldkronor, morrade han. Tär välomkronor. Det råder inga tvivel om vem som betalade honom. Han plockade upp ett av mynten och slängde det till Rand. Men eftersom Rand inte gjorde något försök att fånga det studsade det bara mot hans arm. Det finns gott om tär välommynt i omlopp, sa Bashir lugnt. Hälften av kararna i den här dalen har ett par i fickorna. Jag har det själv. Gedwin och Rochade tittade på honom. Bashir log bakom den täta mustaschen, eller visade i varje fall tänderna. Men en del av sardinerna skruvade besvärat på sig i sadlarna och fingrade på sina bältespåsar. Längre upp, där passet planade ut en bit mellan de branta bergssidorna, tändes en ljusstrimma som vidgades till en portöppning. En tjänarier med hårknut på gässan och enkel svart rock klev ut och drog sin häst efter sig. Tydligen hade de första tjänarierna hittats, och eftersom mannen kommit tillbaka så snabbt kunde de inte vara allt för långt borta. Det är dags att röra på sig, sa Rand till Bashir. Mannen nickade men rörde sig inte. Istället studerade han de båda ashamanerna som stod vid Pedros döda kropp. De tog ingen notis om honom. Vad ska vi göra med honom, frågade Gedwin barskt med en gest mot liket. Det minsta vi borde göra är att skicka honom tillbaka till häxorna. Låt honom ligga kvar där, sa Rand. Är du redo att döda nu, frågade Luce Tharyn. Han lät inte det minsta galen. Inte ännu, tänkte Rand. Snart. Han körde hälarna i sidorna på Tai Daishar och galopperade tillbaka ner till sin här. Dashiva och Flynn följde honom tätt i hälarna tillsammans med Bashir och hans hundra Saldaner. Allihop spanade runt omkring som om de väntade sig ännu ett mordattentat. I öster skockades svarta moln kring bergstopparna. Ännu en Semaro-storm. Snart. Lägret var strategiskt placerat på toppen av en höjd. I närheten slingrade en bäck där man kunde hämta vatten. Och man hade god utsikt över de ställen där det var troligast att någon skulle närma sig den långa bergsängen. Azid Bakun kände ingen stolthet över sitt läger. Under sina 30 år i den evigt segerrika hären hade han slagit läger hundratals gånger. Han kunde lika gärna ha varit stolt över att lyckas gå över ett golv utan att ramla omkull. Inte heller kände han någon stolthet över var han befann sig. I 30 år hade han tjänat kejsarinnan, måtte hon leva för evigt. Och även om det funnits en och annan resning då någon uppkomling fått smak på kristalltronen, så hade större delen av dessa 30 år ägnats åt att förbereda detta. I två generationer hade den evigt segerrika hären tränats och förberetts medan man byggde de stora skeppen för återkomsten. Bakun hade sannoliken känt sig stolt när han hade fått veta att han var utvald att bli en av förelöparna. Säkerligen måste han kunna bli förlåten de drömmar det väckt om att återerövra de länder som stulits från Arthur Hökvinges rättmätiga arvingar. Till och med de vilda drömmarna om att fullborda detta nya befästande innan Corren anlände. Dessa drömmar hade visat sig inte vara så vilda ändå, men likväl hade det inte alls blivit så som han hade föreställt sig. En patrull med 50 tarabonesiska lansiärer kom ridande tillbaka upp för kullen. De hade röda och gröna linjer målade på sina bröstplåtar och deras yviga mustascher doldes bakom slöjor av ringpansar. De red bra och när de hade ordentliga anförare kämpade de till och med väl. Mer än 10 gånger så många fanns redan i lägret, antingen bland matlagningseldarna eller nere hos sina hästar vid tjuderlinorna. Och dessutom var 3 patruller fortfarande ute. Bakun hade aldrig väntat sig att mer än halva hans förband skulle bestå av ättlingar till tjuvar. Och inte skämdes de heller. De försökte se en rakt i ögonen. Patrullens ledare bugade sig djupt för honom när deras hästar trampade förbi med leriga ben. Men många av de andra fortsatte prata sinsemellan på sin besynnerliga dialekt. Så snabbt att Bakun måste anstränga sig för att förstå vad de sa. De hade en besynnerlig uppfattning om disciplin också. Bakun skakade på huvudet och gick bort till Saldamernas stora tält. Större än hans, vilket var nödvändigt. 4 av dem satt på pallar utanför i sina mörkblå klänningar med gaffelblixtar på kjolarna och njöt av solen som tittade fram mellan stormmolnen. Det skedde inte särskilt ofta. De gråklädda darmeinerna satt vid deras fötter. Nerith flätade hennes ljusa hår och pratade med henne. Och de andra kom med kommentarer och skrattade mjukt. Armbandet i änden av den silverglänsande Ardamens koppel låg på marken. Bakun grymtade surt. Hemma hade han en varghund som han var mycket fäst vid. Och visserligen sa han saker till den ibland, men han väntade sig inte att Hugg skulle delta i något samtal. Mår hon bra? Frågade han Nerith. Det var inte första gången, eller ens tionde. Är allt bra med henne? Damainen slog ned blicken och teg. Det är bara bra med henne, kapten Bakun. Nerith, en kvinna med kantiga drag, uttalade orden med tillbörlig respekt, men inte en gnutta mer. Men medan hon talade strök hon lugnande Damainen över håret. Vad det än var så har det gått över nu. Det var ändå ingenting allvarligt. Ingenting att oroa sig för. Damainen darrade. Bakun grymtade igen. Det var ungefär samma svar som han hade fått förut. Det hade dock varit någonting på tok tidigare. I Ibordar. Och inte bara med den här Damainen. Alla Saldamerna hade tigit som musslor. Och det sanna blodet sa förstås ingenting, inte till sådana som han. Men han hade hört det viskas en hel del. Om att alla Damainerna hade blivit sjuka, eller kanske tokiga. Ljus, han hade inte sett en enda användas i Ibordar sedan staden väl säkrats. Inte ens för att fira segern med en uppvisning av himla ljus. Och vem hade någonsin hört talas om någonting sånt? Nå, jag hoppas att hon... började han, men avbröt sig när en raken kom svepande över passet i öster. Den slog med de stora läderartade vingarna för att komma högre upp, och när den befann sig precis över kullen lade den sig plötsligt på sidan och svängde runt i en snäv cirkel med ena vingspetsen pekande nästan rakt nedåt. En tunn röd vimpel föll till marken, nedtyngd av ett blyklot. Bakun svalde en svordom. Flygare skulle alltid visa sig på styva linan. Men om någon av hans mannar blev skadad när de här båda levererade sina spaningsrapporter skulle han se till att hudflänga dem, oavsett vem han måste tala med för att få tag på dem. Han skulle för all del inte vilja gå ut i strid utan flygspejare, men de var lika bortskämda som något av det sanna blodets älsklingskeldjur. Vimpen föll snörrätt mot marken. Blyvikten träffade studsande marken på krönet, nästan precis invid den höga, smala budpålen som var för hög för att ta ned om man inte skulle skicka iväg ett meddelande. När den var nedtagen var det dessutom alltid någon som råkade rida över den så att fogarna knäcktes. Bakun gick raka vägen mot sitt tält, men hans första löjtnant stod redan och väntade med den gyttjefläckade vimpeln och meddelande röret. Tiras var en benig karl som var huvudet längre än Bakun och hade en pinsam liten skäggtofs längst ut på hakan. Rapporten som låg hoprullad i det tunna metallröret var skriven på ett nästan genomskinligt papper och enkelt avfattad. Han hade aldrig behövt rida på en raken eller turraken. Ljuset vare tack och ära vare kejsarinnan, måtte hon leva för evigt. Men han förmodade att det inte var särskilt lätt att hantera en penna när man satt fastspänd i en sadel på ryggen till en flygande ödla. Meddelandets innehåll fick honom att hastigt öppna locket på sitt lilla fältskrivbord och snabbt skriva ett eget meddelande. Det finns en militärstyrka mindre än 10 mil österut, sa han till Tiras. De är 5 eller 6 gånger så många som vi. Ibland brukade flygarna överdriva, men aldrig särskilt mycket. Hur hade så många man kunnat ta sig så här långt in bland bergen utan att ha blivit upptäckta tidigare? Han hade sett kusten i öster och innan han försökte gå i land där ville han att hans begravningsböner skulle vara betalda. brände hans ögon. Flygarna skrävlade alltid med att de kunde se en loppa röra sig var som helst i hela bergskedjan. Det finns ingen anledning att tro att de vet att vi är här, men jag skulle inte ha någonting emot lite förstärkningar. Tiras skrattade. Vi låter dem smaka på vad Damainen har att bjuda på. Sen är saken klar, om de så är 20 gånger så många som vi. Det enda fel han egentligen hade var en något överdriven självsäkerhet, men han var en god soldat. Och om de har med sig några Eishide, sa Bakun tyst, nästan utan att tveka över det främmande uttrycket, samtidigt som han stoppade tillbaka flygarens rapport i röret tillsammans med sitt eget korta meddelande. Han hade aldrig trott att någon skulle låta dessa kvinnor löpa fritt. Det syntes på Tiras min att han kom ihåg ryktena om Eishidernas fruktansvärda vapen. Den röda vimpeln flaxade bakom honom när han sprang ut med budröret. Snart satt röret längst upp på budpålen och den långa röda vimpeln vajade i den svaga vinden 9 famnar ovanför marken. Rakenen kom seglande längs dalen med utbredda vingar, stilla som döden själv. Plötsligt svängde sig en av flygarna ner ur sadeln och hängde upp och ner under rakenens klor. Bakun fick ont i magen bara av att titta på. Men hon slöt handen om vimpeln. Pålen böjdes och rätades ut igen med en smäll när budröret lossnade ur sin klämma. Och hon kravlade sig upp igen medan djuret långsamt cirklade allt högre uppåt. Bakun slog tacksamt alla tankar på rakener och flygare ur hågen för att istället spana ut över dalen. Den var både bred och lång, nästan platt bortsett från höjden där lägret låg och omgiven av skogsklädda branter. Han kunde se alla pass som ledde in i dalen och endast en get skulle kunna komma in någon annanstans. Med Damainen skulle han kunna skära en angripare i bitar innan de ens började försöka ta sig över den sanka ängsmarken. Han hade dock spritt budet om fiendestyrkan. Om denna begav sig raka vägen mot lägret skulle de kunna vara framme 3 dagar innan det var möjligt att få några förstärkningar. Hur hade de kunnat komma så här långt utan att bli upptäckta? Han hade fötts 200 år för sent för att kunna delta i de sista slagen under det ursprungliga befästandet. Men en del av de uppror han varit med om att kämpa ner hade inte varit särskilt små. I 2 år hade han kämpat på Marandalar. 30 000 hade dött och 50 gånger så många hade forslats tillbaka till fastlandet som ägodelar. Det var genom att lägga märke till allt ovanligt som en soldat höll sig vid liv. Han gav order om att lägret skulle brytas och alla spår efter det utplånas. Sen började han förflytta sin trupp till de skogklädda sluttningarna. I öster hopades mörka moln, ännu en av dessa fördömda stormar på väg.